Tendens kortdokumentärer.
Ung ångest, en serie om unga och psykisk ohälsa. ADHD är som myggbett på insidan.
Jag orkade inte göra någonting. Kände ingenting, jag hade inte lust med någonting. Jag slutade träffa kompisar, jag blev helt osocial. Svarade inte telefonen. Mina föräldrar kunde ringa i flera månader och jag svarade inte telefonen.
När Lukas är 24 år kommer kraschen. Han har kraftig ångest och är deprimerad. Har ingen lust för något, men ingen aning om varför. Bara att han hela livet har känt sig annorlunda. En känsla som bara blivit starkare ju äldre han har blivit. Men vi tar det från början. Hela skoltiden har Lukas haft svårt att koncentrera sig på det han ska.
Under hela uppväxten i skolgången så blev jag liksom väldigt utpekad som den personen som inte kunde sitta stilla. Hamnade väldigt ofta i problem att jag älskade att reta andra människor. Hade min grej så fort jag fick ett nytt suddgum så tog jag min blyertspenna och så borrade jag ett hål i den så att den kunde bli som en hammare. Och så kunde man slå den i huvudet på någon. Och det var sådana saker som jag hittade på. Jag tog sådana här stift som man sätter i anslagstavlor och satte den på suddgummen så att det blev bilar och så skickar man iväg dem. Och andra typiska saker som hände var ju att jag tappade bort nycklar, jag tappade bort kläder, jag tappade bort skor. Jag tappade bort allt. Om det inte liksom var fasthäftat på kroppen, då kunde jag tappa bort det. Det enda som jag inte har tappat bort är mina glasögon, för de måste jag liksom ha för att klara mig. Men annars har det varit nycklar och mina föräldrar blir vansinniga på att man tappar bort en full knippa med så här både under- och överlås och cykelnyckel och allting. Fick hjälp av träslöjdsläraren vid något tillfälle. Han tog fram en vinkelslip för att få upp låset till min cykel för att jag hade tappat bort nyckeln. Och sådana saker, det hände alltid någonting. Det var alltid någonting som var. Det var aldrig en liksom normal dag, utan det var, ja, det hände alltid någonting.
Lukas får sitta ute i korridoren. Mest för att han inte ska störa de andra i klassen. Så här i efterhand tycker han att det är uppenbart att han är understimulerad. Att han hade behövt mer stöd i skolan. Men då hade han ingen aning om att inte alla kände samma rastlöshet som han.
På ett sätt så känns det lite som att man har någon form av... Det är som att det är något så här myggbett eller eksem fast på insidan av kroppen. Att det liksom känns som att det är, ja, vad ska man säga, att man har, ja, men att man har suttit stilla väldigt lång tid på ett flygplan eller någonting, så känns det ju väldigt skönt att sträcka på sig sen. Att det är lite på det sättet fast hela tiden. Så fort man sitter stilla så vill man göra någonting annat. Man känner att man måste sträcka på sig, man känner att man är, och det kan liksom nästan klia i benen så att det nästan gör ont, att man liksom känner att man måste göra någonting, att kroppen vill inte att man ska vara på ett ställe. Det är jättesvårt att förklara.
Lukas tar sig igenom grundskolan, men ju äldre han blir, desto tydligare blir det för honom att han inte klarar av sånt som hans klasskompisar klarar av. Som att komma upp på morgonen eller gå på lektioner fast de känns tråkiga.
Det största som förändrades när jag var tonåring var att jag fick mycket mer ansvar. Speciellt när jag gick från övergången till, som från grundskolan till gymnasiet, så var det som att då går man ifrån, eller då gick i alla fall jag ifrån att jag hade väldigt mycket stöd i form av att jag fick hjälp hemifrån, att jag fick hjälp. Ja, men att jag hade på något sätt ett skyddsnät som man förväntas plocka bort när man blir äldre. Och det gick ju käpprätt på gymnasiet, och att jag klarade inte av att ta ansvar för mina studier, jag klarade inte av att ta ansvar för att gå upp på morgonen, jag klarade inte av att ta ansvar för någonting. ingenting fungerar. Det skapar enorma problem.
Allt fler får diagnosen ADHD. Tidigare trodde man att det var något som växte bort. Men nu får allt fler vuxna diagnosen. Nu är det i gruppen vuxna som diagnosen ökar mest. Jag åker till Centrum för psykiatriforskning i Stockholm. Där tar Charlotte Skoglund, som är överläkare i psykiatri och forskar i ADHD på Karolinska institutet, emot mig i ett konferensrum. Lukas berättelse är inte ovanlig, säger hon. Ofta söker sig patienten, precis som Lukas, till psykiatrin av helt andra orsaker. Och så visade det sig att ångesten och depressionen bottnade i en oupptäckt ADHD.
Och rent generellt så kan man säga att om man tänker sig i en vuxen population, så tänker man sig att bland allmänheten så tror man ungefär att 2-2,5% lite i runda slängar kan ha problem som skulle kunna uppfylla kriterierna för en ADHD-diagnos. Medan om man tänker sig, om man går in på en allmän psykiatrisk mottagning, då tror man att det kan röra sig om kanske 25%, alltså var fjärde person där som söker för andra saker. Och det är också lite grann typiskt för ADHD-diagnosen, att det är inte alltid så, det kan vara ganska sällan så att man söker för just den här frågeställningen, utan man kommer till andra delar av vården eller andra delar av psykiatrin med andra typer av problem. Och sen så rullas det här upp, att det finns liksom en grundläggande svårighet som man har levt med kanske mer eller mindre hela livet, och har större och mindre problem i olika delar av livet med. Så jag skulle säga att det är vanligt att man, det finns ett stort mörkertal av oupptäckt ADHD i annan typ av problematik.
Och förändras symptomen någonting just när man blir vuxen?
Ja, det ser man också på gruppnivå. Så där, att vi, man tittar på små barn och barn upp i skolålder, mellanstadieålder. Då dominerar ofta symptomen av hyperaktivitet och symptom som kanske ses och hörs. Och framförallt i gruppen pojkar då. Den här hyperaktiviteten och den motoriska rastlösheten och så, den klingar oftare av i takt med att man växer. Däremot gör inte uppmärksamhetsdelen av ADHD det, utan den tenderar att finnas kvar. Och den är också den som är mest liksom förknippad med svårigheter att klara av skola och studier och sådär. Så det är mer av den dolda ADHD-problematiken. Den vet vi att den har man med sig upp i vuxen ålder.
Jag hade ändå några ämnen som jag ville klara av, men majoriteten av dem var ju så dötråkiga så att jag stod inte ut och hålla på med dem. Svenska framförallt, för att jag kände att jag kan ju skriva, jag kan ju läsa, jag kan ju det där. Om man ska hålla på med litteraturhistoria och saker som jag absolut inte var intresserad av överhuvudtaget, då kunde jag liksom inte förmå mig att lyfta ett finger för att göra det. Det var liksom som en, jag vet inte, det är en jättekonstig känsla att man känner att, men alla andra gör det, vad är det för fel på mig egentligen? Varför kan jag inte bara göra som alla andra? Det är en så himla nedbrytande känsla att man känner att man inte klarar av att göra normala saker, att man förväntas ju växa upp och kunna göra vuxna saker, men många av de sakerna klarar det inte av. Och det är saker som jag håller på och tycker är jobbiga än idag. Att man känner att så fort intresset går ner lite grann så krävs det en så enorm ansträngning för att man ska orka fortsätta. Och det fanns liksom ingen svar på varför man inte klarar av att prestera annat än att, ja, men du kan ju egentligen bara du vill. Och det som du tycker om gör du jättebra. Varför kan du inte bara försöka lite? Och alla de där fraserna ekar ju väldigt ofta i hjärnan på en.
Men kan du inte bara tänka så här att nu gör jag det, fast det är tråkigt?
Det är ett mysterium för mig varför det fungerar så i min hjärna. Men för mig så är ju, så fort jag tappar intresset för någonting så blir det som nästan ett gift för mig. Att om jag fortsätter hålla på med det så så förgör jag mig själv på något sätt. Att det blir väldigt destruktivt att göra någonting man inte tycker om. För att man vet att det här kommer bara föda väldigt mycket ångest och väldigt mycket problem istället. Det slutade liksom med att jag måste hoppa av gymnasiet. Eller snarare, jag blev utkastad.
Så länge man får stöd med de sakerna som kan vara svårt för en som, när man har ADHD. Till exempel att strukturera sin vardag, att planera, att prioritera vad som behöver göras nu och vad som kan göras sen. Och så länge man kan få hjälp med det så kan man ofta fungera och, ganska bra. Och det kan man ju få upp till en viss ålder i livet oftast. Och sen när, under den här tiden då när man ska bli mer självständig och kanske under den här senare ungdomstiden och unga vuxna tiden så släpper ju familj och samhälle och omgivningen lite grann på det stödet och man förväntas mer och mer klara de här sakerna själv. Och för personer med ADHD så kan det vara väldigt svårt. Och det kan kännas som ett väldigt stort misslyckande när man ser att de jämnåriga, ens kompisar och kanske studiekamrater eller arbetskamrater faktiskt klarar det här helt automatiskt om man själv får kämpa jättemycket.
När Lukas blir avskriven ifrån skolan tänker han att han ska läsa in gymnasiet på komvux istället. Han börjar otroligt ambitiöst och tänker att han snabbt ska läsa in gymnasiet. Samtidigt ska han jobba, spela i band och ta körkort. Han klarar inget av det där. Han träffar sin flickvän. De flyttar ihop och Lukas lägger studierna på hyllan och börjar jobba istället. Det är roligt i början, men efter ett tag tröttnar han också på det.
Man klarar liksom inte av att sköta livet. Och det är så himla frustrerande för att man hela tiden känner att ja, men jag har ju fått en jättebra chans. Och jag vet inte hur många chanser jag har fått i mitt liv. Men det är ju långt fler än vad de flesta skulle få. Man har bara inte kunnat sköta det ordentligt.
Det är nu Lukas går längre och längre ner i en depression.
När man är riktigt, riktigt förkyld eller sjuk så kan man ju känna sig en sån här allmän känsla i kroppen att man känner sig hängig och det är inte direkt någonting som gör ont. Man känner bara att kroppen hänger inte med. Att det är någonting som är fel. För mig så känns ångest väldigt mycket på det sättet.
På hösten får hans flickvän nog och tar med honom till psykakuten.
Och det var då som jag kände att jag måste ha hjälp. Mitt liv kan inte vara så här svårt. Det kan inte vara så här svårt för alla andra.
En läkare och en psykolog tar emot honom i ett rum. Och han börjar berätta hur det är. Att han inte orkar någonting. Att det känns som om hans liv håller på att brinna ner. Flera gånger i veckan går han dit och träffar psykologen. Och tillsammans så försöker de ta reda på varför han mår som han mår. De nystar i barndomen. Och ganska snart misstänker psykologen att Lukas har ADHD. När kartläggningen är klar, han har gjort alla tester och formulär, får han resultatet. Och mycket riktigt, han har ADHD.
Det var en enorm lättnad när de sa att det finns inga tveksamheter. Och på något sätt så kändes det väldigt skönt. Att det var någonting som var fel på en, att det inte bara var man själv som var lat. Och framförallt att det finns någonting att göra åt saken. För då insåg jag ju verkligen att alla människor skapas inte med samma möjligheter. Och samma förutsättningar, utan för att jag ska klara mig i livet så behöver jag extra hjälpmedel.
När Lukas fått sin diagnos rekommenderas han att börja medicinera. Och nu börjar en ny resa. En tid av experimenterande med olika doser och mediciner och kraftiga biverkningar.
Om man tittar på ett vanligt paket med Alvedon eller någonting så får man en bipacksedel som kanske är som ett A4. Men när du vecklar ut bipacksedeln på Concertan så är den som en gammal DN, ungefär i storlek, fram och baksida. Och så har du liksom bieffekter, vanliga, mindre vanliga, ovanliga, väldigt lågt förekommande. Och det är ju liksom allting som... För att alla kroppar är ju olika.
Idag är det praxis att ADHD-patienter erbjuds att prova någon form av läkemedelsbehandling. Idag finns en hel uppsjö av olika läkemedel att välja på. Men de flesta får, precis som Lukas, börja med någon form av metylfenidat som är ett centralstimulerande läkemedel, berättar Charlotte Skoglund, överläkare i psykiatri.
Det är en grupp läkemedel som verkar via att höja signalsubstansen dopamin i hjärnan. Och man tänker sig att man, när man har problem utifrån ADHD, att man har problem med omsättningen av dopamin i vissa delar av hjärnan och att man stöttar upp den funktionen då för de som har ADHD.
Förändrar de hjärnan någonting?
Det är lite för tidigt att säga. Det finns olika studier som pekar i de riktningarna, kan vi säga. Där är man kanske lite mer försiktig, men det vi ser och det man ser dagligen, det är ju att de förändrar personer och barns beteenden och funktion i vardagen. Och det är ju det allra viktigaste, alltså att man faktiskt får en effekt och att man funkar bättre, lyckas med mera saker i sitt liv.
Du sa att det finns vissa studier som visar att det påverkar hjärnan. Men vad är det för förändringar?
Det finns mig veteligen inga studier som har visat att det skulle vara negativt eller skadligt. Utan snarare i så fall att det skulle kunna vara skyddande på längre sikt. Men vi har för lite forskning kring effekter på lång sikt.
Till att börja med så är det ju som en helt ny värld att man kommer in, man har fått sin diagnos, man får medicinen och man tror på det. Man har verkligen en ambition att nu ska jag vända på mitt liv. Och det som medicinen gör är att den får kroppen att känna sig lugn.
Lukas börjar på en låg dos som sen successivt trappas upp. För första gången i sitt liv upplever han ett lugn i kroppen. Som om han har fått ett dämpande filter på insidan som gör att han kan fullfölja saker.
Den ger mig någon form av knivskarpt fokus. Den gör så att jag kan titta på någonting och bara fokusera på det jag tittar på. Om jag inte har medicin så reagerar jag på allting som händer. I mitt fall så gick jag upp och bara högre och högre och högre dos. För att den fungerade så himla bra. Och jag avslutade mina studier på komvux. Sökte in till läkarutbildningen. Och kom in på den fast jag ångrade mig. Så då siktade jag om mig och gick tillbaka till att jag skulle bli ingenjör istället. Och sökte in till nästa termin till KTH. Kom in och började. Många säger att det första året på KTH är det värsta. Men för mig har det varit det allra lättaste. För att jag kunde sitta i timme efter timme efter timme efter timme och bara sitta med näsan ner i boken utan några problem. För att för första gången i mitt liv så kunde jag göra det. Och då ville jag göra det också. Och jag började till och med titta på andra. Jag började plugga in andra saker samtidigt. Att jag började gå upp i ett högre tempo på KTH. För att 100% på KTH är ju långt tillräckligt för de flesta. Men för mig så kändes det inte som att det var det, för att jag hade ännu mer energi.
Det är bara det att Lukas nya fokus har ett pris. Han sover inte på nätterna och aptiten har försvunnit. Han glömmer bort att äta för han känner inga hungerkänslor. På ett halvår går han ner 25 kilo. Hans kropp har helt tagit slut.
Men alla runt omkring var ju så himla imponerade av det man kunde göra och man själv var ju väldigt imponerad och man trodde ju aldrig att det skulle ta slut. Men kroppen tar ju slut. Man har tagit medicinen i början av dagen, så i slutet av dagen så inser man att jag har inte ätit någonting, jag har inte varit på toaletten, jag har inte druckit någonting. Och då när medicinen går ur så kraschar man helt och hållet istället. Att då kommer man ur och då kan man få en brutal huvudvärk och kroppen känns bara helt slut istället. Vad som hände då var att de såg att jag hade så dåliga blodvärden så då, och att jag liksom började må dåligt. Och att det var till följd av medicinen, så då blev de väldigt hårda och ja, i princip tog bort den helt och hållet. Och då hade jag ingenting som fick mig att må bra istället.
Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat kraftigt senaste 10 åren. En utveckling som Socialstyrelsen följer noga. Peter Salmi är utredare på Socialstyrelsen.
Om man tittar sedan 2006 så är ökningen sexfaldig bland män i åldersgrupperna 5-64 år. Och motsvarande kvinnor är 11-faldig. Så ökningen är markant.
Men hur rimligt är det? Hur många kan ha ADHD?
Eftersom vi nu börjar se att det är fler barn än förväntat som använder läkemedel, så kan man ju tänka sig att, eller då undrar man ju vad det skulle kunna bero på. Och ett skäl skulle kunna vara att det är någon indikationsglidning som har skett. Att man till exempel börjar behandla barn som kanske inte uppnår eller uppfyller alla kriterier för en diagnos, men ändå är hjälpt av medicineringen. Men vi vet inte riktigt än vad det beror på.
Och när förväntar ni er att det här ska stanna upp?
Rimligen så gör ni ju det när så att säga, förskrivningen av läkemedel så att säga, står i relation till hur många som är i behov av det och den faktiska förekomsten av ADHD i befolkningen. Men och det har börjat plana ut inom vissa grupper, bland annat skolbarnen. Men som det ser ut nu så är det inte, så kommer den här ökningen fortsätta, åtminstone på kort sikt.
Det är relativt många som bara hämtar ut medicinen en gång. Som testar och sen känner att det här var ingenting för mig. Vissa väljer att sluta med medicin just därför att de inte känner igen sig själva. Därför att de saknar delar av sig själv som kanske har varit en del av deras ADHD. Och som de märker när de behandlar så får de visserligen effekt på vissa delar som är oönskade. Och som de hade önskat att de kunde fungera bättre på. Men de tappar andra delar som de har haft tillgång till kanske på grund av det här. Och det är ju jättesvårt att veta innan. För det är inte alls så att alla tappar sin kreativitet, som vissa säger. Så att, för vissa får faktiskt tillgång till sin kreativitet därför att de blir mer, man funkar bättre exekutivt. Man får liksom, man kan använda sig av sin kreativitet därför att man kan planera och strukturera och göra färdigt projekt. Så att det är återigen så inte någon enkel förklaring att man, men vissa upplever att man tappar bort det här lite mera kreativa delen av sig själv som man vill ha. Och då är det ju en jätteviktig kunskap, tänker jag, och erfarenhet man har gjort sig av att ja, men då har jag testat det och då kan jag ta det onda med det goda och jag får hitta andra strategier för att ta hand om de svårigheterna jag har, för det här är jag inte beredd att göra avkall på.
Men vet man varför de som bara hämtar ut en dos, varför de bara gör det?
Man kan ju spekulera, man kan tänka kring det. Och ibland kanske det handlar om att man hade behövt ökat stöd. Att vi har svårt ibland att få tid tillräckligt tätt med vår doktor till exempel. För man kan behöva väldigt, väldigt mycket stöd i början av en läkemedelsbehandling. För att dels börja med att stå ut med biverkningar. För att trappa upp i en lagom nivå. För vissa kan jag tänka mig att det handlar om att man hade behövt mera stöd i början av läkemedelsbehandlingen för att komma till den här platån där man är stabil. Och sen behöver man oftast inte särskilt mycket stöd. När man har hittat rätt dos och hittat liksom sin egna individuella lösning, då kan det här tuffa på ganska okomplicerat ofta.
När Lukas måste sluta med sin medicin kraschar han igen. Han testar en rad nya mediciner. Men hittar ingen som han tycker fungerar.
Vi testade en medicin som heter Elvanse, som är en medicin som många föredrar, som inte alls funkade på mig. Jag vet inte, jag fick väldigt mycket huvudvärk, för jag blev på väldigt dåligt humör av den. Och fick väldigt mycket mer ångest av den. Vi testade ett annat preparat som heter Medikinet, alla de här namnen, fungerade bra i liksom 3/4, men den gick ur väldigt fort istället. Så då var jag tvungen att ta den varannan timme. Och då blev liksom aktivitetsnivån blev ju sådär istället.
Berg- och dalbana.
Ja.
Så det var ett himla experimenterande där ett tag.
Ja.
Vi tittade lite på Stratera som är ett, ja, men ett preparat som inte är narkotikaklassat. Men det blev inga av med den heller. Den funkar inte heller så bra.
Till slut hittar Lukas en medicinering som han tycker funkar. En kombination av både antidepressiv medicin och Concerta. Den medicin som han hade från början. Men den ska han bara ta vid behov. Som idag till exempel, när han träffar mig och gör den här intervjun.
Och då känner jag ju helt klart att efter en halvtimme ungefär så liksom, så känner man att allting på något sätt förändras. Man känner att man blir lite annorlunda. Och man känner att man blir lugnare. Och den känslan blir starkare och starkare och starkare. Och sen efter ett tag så blir den svagare och svagare och svagare och svagare tills den har gått ur helt. Så ja, man känner den, eller jag känner den väldigt tydligt, vilket skede den är.
Och vilket skede är den nu?
Om kanske en timme eller så kommer jag väl få någon lätt huvudvärk när den går ur. Känner jag att nu har jag liksom dalat ner på något sätt och nu börjar känna lite att kroppen är trött.
Och ikväll då? Hur är det då? Om några timmar?
Ja, först så kommer jag få någon liten huvudvärk. Då brukar jag alltid ställa mig och diska eller någonting bara så att jag får vara i fred. För det är, man är inte så himla rolig att vara med socialt när man är i det läget. Och sen så brukar jag göra middag. Och sen så när man har ätit mat så brukar det kännas bra igen. Och så i och med att man har ansträngt sig något över sin normala nivå så kommer man ha lätt att somna. Jag vet inte, livet har blivit förvånansvärt normalt de senaste åren. Kanske då just tack vare att man har fått hjälp, att man har fått mediciner. Och samtalsstöd och allting vad det innebär. För innan det så var det alltid, det var ju inte normalt överhuvudtaget. Det var ju ett kaos.
Att hitta en kombination av medicin som fungerar har varit påfrestande för Lukas. Och har gjort att han har varit tvungen att pausa sina studier på KTH. Istället ska han börja jobba som busschaufför nu ett tag för att få en paus. Men trots jobbiga år med biverkningar och medicinbyten tycker han så här i efterhand att det ändå varit värt det.
Jag ska inte säga att jag är normal. Att jag har ett normalt liv, men nu fungerar jag. Till skillnad från förut.
Du har lyssnat på ADHD är som myggbett på insidan, ett program av Lovisa Haag. Om du har egna erfarenheter av att vara ung och leva med psykisk ohälsa, kontakta oss gärna. Tendens finns förstås på sociala medier och du kan också nå oss på tendens@sverigesradio.se.
Det här var ett avsnitt ur serien Ung ångest från Tendens kortdokumentärer som sändes första gången våren 2018. Alla program handlar om unga som på olika sätt mår psykiskt dåligt. Av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sömnlöshet, suicidala tankar eller ångest. Alla sex delarna hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Ung ångest.